God förmiddag. Jag heter Christian Mölk och är pastor här i församlingen. Och så att det är en hel del nya här idag som är här för att det är dop. Och det är inget ljud. Det kommer snart, tror jag. Den är på. Nu är den på. Och det är många nya här idag som är här för att det är dop. Vi har haft glädje att vi har fått döpa 5 personer idag. Det är jätteroligt. Och jag vill bara säga ett varmt välkomnande till er som är här. Och få dela glädjen med oss som församling över dopen. Jag som pastor brukar ju predika här. Och min församling vet ju att jag tycker om att snöa in på konstiga berättelser i Gamla testamentet. Så det ska jag göra idag. Och jag ber om ursäkt i förväg om det är lite konstiga saker. Så, men jag har fastnat för en berättelse som handlar om bön. Och det är ju någonting vi ändå alla vill lära oss mer om. Så vad kan vi lära oss från den här berättelsen? Första Mosebok kapitel 32 och vers 22. Och jag tycker det här är en sån fascinerande berättelse. Så det är risk för att det blir lite lång predikan idag. Så jag ber om ursäkt för det också i så fall. Men det gör ingenting, hoppas jag. Bakgrunden till den här berättelsen om Jakob, det är alltså Abrahams, ni vet, patriarken Abrahams barnbarn. Och han som sen fick namnet Israel och blev liksom, så att säga, ska man säga, grundare eller landsfader för landet och nationen Israel. Och den här Jakob då, bakgrunden är att när han föddes så föddes ju han som lillebror. Men han lyckades roffa åt sig sin storebror Esaus förstfödslorätt och sin pappa Isaks välsignelse. Så, och sen, då var ju Esau riktigt arg på sin lillebror Jakob av förklarliga skäl. Och hotade till och med att döda honom på grund av det här. Så Jakob har liksom levt med det här hela sitt liv och varit en bedragare som har lurat till sig, försökt i alla fall lura till sig Guds välsignelse på sin storebrors bekostnad. Så att ända sedan födseln så har han varit liksom en bedragare. Och Jakob, det namnet, kan faktiskt översättas till betydelsen bedragare. Det kan också översättas till någon som är, håller i hälen på Gud. Att man är liksom hack i häl, så att säga. Men namnet Jakob är förknippat med att han är en bedragare som lurade sin storebror och som nästan försöker roffa åt sig Guds välsignelser i mänsklig makt. Liksom. Så han lämnar liksom landet där de bor. Han beger sig till andra sidan Jordanfloden och så lever han bortanför där Esau är. Därför att han är rädd för sitt liv. Hans storebror är en riktig karakar liksom. Och han skulle kunna döda Jakob hur lätt som helst. Så Jakob lämnar liksom och flyr, så att säga. Men där vi kommer in i berättelsen, då har Gud precis sagt till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag är med dig. Så det är som att Gud säger till Jakob: nu har du flytt från din storebror Esau i 20 år. Nu har du flytt från dina gamla synder. Nu har du varit en bedragare i 20 år, Jakob. Nu är det dags för dig att göra upp med ditt förflutna. Nu är det dags för dig att möta ditt gamla liv, konfrontera Esau och göra upp. Nu, Jakob, behöver du gå tillbaka till ditt hemland. Du behöver möta Esau. Du behöver möta ditt gamla liv. Du behöver göra upp med det. Men Jakob, var inte rädd, för jag är med dig i det här. Jag följer med dig hem. Jag följer med dig till Esau. Och det här, det tror jag många av oss kan känna igen oss i. Jag tror att Jakob visste, liksom, han vet att det är 20 år nu. Jag är en bedragare. Jag gjorde fel. Han har levt med dig 20 år på flykt. Han vet det. Du kanske också känner så här, men det finns grejer som jag vet jag borde göra upp med. Jag borde ta tag i det här. Jag vet att jag gjorde mina synder när jag var ung. Jag vet att jag gjorde fel mot den där personen. Jag vet allt det där. Men jag vill inte konfrontera det. Jag vill inte liksom. Men det gnager i dig och du kan inte släppa det. Därför att Gud, han låter inte liksom smita iväg. Utan han vill låta dig få upprättelse i det där mötet med ditt förflutna. Och det är det som den här berättelsen handlar om. Nu ska vi läsa texten. En jättekonstig text bara så att ni vet. Första Mosebok kapitel 32 och vers 22. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel för han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp och han haltade på höften. Därför äter Israels barn än idag inte höftsenan som ligger på höftleden eftersom han slog Jakob på höftleden på höftsenan. Så här, nödvändig detaljinformation i slutet där. Men lite konstig berättelse, jag förstår det. Men jag ska försöka bena ut det här vers för vers. Se om vi kan lära oss någonting om bön. För det tror jag att vi alla vill göra. Det första jag vill säga då, det är att Jakob, bedragaren, han får göra upp med sitt förflutna. Gud utmanar honom att ta steg, att lämna ditt tillvaro i flykt, gå över Jordanfloden, via Jabboks vadställe eller exakt hur det var, med allt du äger. Ta allt du har, alla din familj, alla dina ägodelar, allting i ditt liv och gå över floden. När Jakob har gjort det, när Jakob har gått över Jabbok, då har han tagit allt med sig. Nu finns det inte längre någon väg tillbaka. Det är som dopet liksom. Gå dopets väg. Och när du väl har gått den vägen, då finns det inte längre någon väg tillbaka. Han har gått över Jordanfloden. Och när han är där, då vet Jakob att Esau har 400 man som är på väg mot honom. Och han har floden bakom sig. Och sin bror fienden framför sig. Han har ingen reträtt. Det är liksom bära eller brista nu för Jakob. Han vet det. Han har liksom, han har tagit det här. Han har insett till slut. Han måste göra det här. Ni vet det där tillfället i livet. När man kommer inte längre undan. Man har flytt i 20 år. Och man har försökt att skjuta det på framtiden. Men nu går det inte längre. Nu säger Gud åt mig, jag måste göra det här. Jag måste göra det. Och du inser någonstans innerst inne, jag måste göra det. Jag kan inte fly längre. Så han går över. Det finns inte längre någon återvändo. Han har gått över Jabboks vadställe. Där grejar han i ordning. Fixar med sin familj och fixar med allt som behöver göras. Men sen står det att han blev ensam kvar. Och det tycker jag är en väldigt viktig detalj i den här berättelsen. Som vi kan lära oss mycket om bön. Vi behöver fixa med vår familj. Vi behöver fixa våra grejer. Vi behöver laga mat. Vi behöver greja. Vi behöver skjutsa till fotbollen. Vi behöver fixa. Vi behöver sådär. Allt det där man gör i sitt liv. Vi behöver åka handla. Vi behöver åka skidor och spela innebandy och sånt där. Det ska man göra. Men när du har gjort det. Då står det att Jakob blev ensam kvar där nere vid det här vadstället vid floden. Han gick undan en bit förmodligen. Han satte sig ensam. Den där tiden, ensamma tiden för Gud, måste man ta. För det är där Gud verkligen kan möta dig. Annars är man så distraherad av allt annat och alla röster man hör och alla som frågar saker och alla grejer du behöver fixa och allt du behöver tänka på. Man måste ta den där ensamma tiden med Gud. Annars hör du inte vad han försöker säga till dig, vår Herre. Så det är verkligen en uppmaning till oss alla. Liksom. Ta den där ensamma tiden. Just det. Sen står det om den här brottningskampen. Att det kommer en man och börjar brottas med Jakob. Och jag då som en pappa med en grabb som son. En grabb som son, säger man så? Ja, men det är så. I alla fall, Konrad tänker jag på. När jag tänker på den här brottningskampen. Hur många här pappor, och för den delen mammor kanske, men jag vet inte, det är inte lika vanligt. Hur många pappor som har söner, som börjar bli, eller barn som börjar bli tonåringar, har brottats med era söner? Räck upp handen. Visst har man gjort det? Visst har man busbrottats liksom? Igår var vi hos Marcus och Sara och åkte skoter och hade oss. Och då har de en liten, ja, så grillade vi där och hade trevligt. Och så har de en brant snöbacke. Jag överraskade Konrad och tog tag i honom och kastade ner honom för snöbacken. Och brottades och slogs och hade oss. Och det var jätteroligt. Och vi skrattade liksom. Men sen, när man kommer till ett tillfälle liksom. Oj, nu har vi snö innanför kläderna och liksom sådär. Och man känner, ah, okej, nu slutar vi liksom. Det hör till på något sätt som förälder. Man skojbråkas, man brottas, man liksom. Det är ett sätt att ändå visa sina barn, jag ser dig, vi har kul tillsammans, vi busar lite liksom. Och någonting är det där, tror jag Gud liksom, Jakob, jag behöver närma mig dig. Jag är inte en distanserad Gud långt bort som du inte kan ha en nära relation till. Jag kommer till dig nu, och nu ska vi brottas. Liksom. Lite av det där pappan som, Jakob, kom igen nu liksom. Det är någonting med det där närmandet till Jakob som Gud tar initiativ till. Det står att den här mannen, alltså, man tolkar det som att det här är Gud som möter Jakob och börjar brottas med honom. Det är alltså Gud som startar den här brottningskampen med Jakob. Så för mig är det här från början en liksom Gud som, nu ska vi ta tag i saker, nu ska vi brottas, du ska få göra upp med dina grejer. Men jag kommer också närmare dig. Jag möter dig liksom. Det finns ingenting som är så roligt för en, liksom, en tonårsgrabb som när ens pappa kommer och brottas liksom, och boxas lite. Liksom. Det är kul. Och de brottas ända tills gryningen kom, står det. Och så står det att när Gud såg att han inte kunde övervinna Jakob, det är klart att han kunde. Alltså, alla pappor som har brottats med sina små grabbar vet att jag kan vinna hur lätt som helst. Men jag vill ju inte göra illa barnet. Det är klart att jag kan. Alltså om grabben vägrar ge upp liksom. Det är klart att jag kan slå till honom ordentligt så att han svimmar liksom. Men det vill man väl såklart inte göra. Så att så länge som han vägrar ge upp så kommer den här matchen fortsätta. Eller hur? För jag kan liksom inte ta i hur hårt som helst. Så att till slut blir det som att Gud får säga till Jakob liksom, nu får du sluta liksom, innan det går för långt. Gud liksom på något sätt inser att nej, men han slutar ju aldrig. Så Gud får säga till honom. Och sen står det att det här konstigt att Gud smäller till honom på höften. En smäll så att han fick liksom, den gick ju led. En lite konstig grej liksom, men det, så står det. Och det är någonting med det där, med brottningskampen med Gud i bön, som sätter spår i oss, som faktiskt kan göra ont. Du som har haft bönekamp, du som har bett för dina barn eller en situation som är jobbig, du vet att kampen i bön kan vara tuff också. Och det är lätt att känna, nej, men jag struntar i Gud, jag ger upp det här. Men någonting i det bara, nej, jag tänker inte släppa det här. Gud, jag vet att Gud är en god Gud. Jag vet att han hör mig. Och jag vet att han vill göra någonting gott av det här. Så jag tänker inte sluta be. Jag släpper inte Gud förrän han har välsignat mig. Någonting med det där. Men det kan också göra ont i oss. När vi inte får det svaret. När Guds svar dröjer. Eller när han liksom svarar något annat. Eller så liksom. Det är också, kan vara en kamp. En brottningskamp med Gud. Och då säger då Jakob, han svarar Gud, jag släpper det inte förrän du välsignar mig. Och enda sättet då för Jakob att liksom vinna den här kampen, det är att förlora kampen. För Jakob kan inte besegra Gud. Det enda sättet som han kan vinna på, det är att erkänna att han förlorar. Och det där är ju på något sätt evangeliet. När vi liksom bekänner inför Gud, jag är en syndare. Jag kommer gå evigt förlorad om inte du räddar mig. Om inte du ger mig det eviga livet, Gud, så är det kört för mig. Men jag tror på dig. Jag vägrar släppa taget om dig. Förrän du ger mig det där. Liksom. Det är ju evangelium på något sätt. Kärnan i vad det handlar om att bli troende. Att erkänna inför Gud att jag är ingenting utan dig. Men jag tänker inte släppa dig. Liksom. Precis så gör Jakob. Och då, innan Gud vill välsigna Jakob, då säger Gud till honom, vad är ditt namn? Och ni som vet, jag brukar säga det här lite då. På Bibelns tid, då var inte ett namn bara ett tilltalsnamn. Liksom. Jag heter Christian och du heter något annat. Utan ett namn på Bibelns tid, det innehöll, liksom, man fick ett namn och så skulle det symbolisera ens liv, ens kallelse. Den man var som, alltså ens identitet, ens framtid. Så när Jakob heter bedragaren, liksom, det säger någonting om hans liv och vem han var. Så när Gud frågar, liksom, vad är ditt namn? Vad är det han frågar efter? Jo, det är inte så att Gud han glömt vad Jakob hette. Utan han frågar honom, vem är du, Jakob? Innan du får din välsignelse, det är en sak vi måste göra, Jakob. Bekänn vem du är. Och Jakob svarar, Jakob. Det är som att i det där svaret så ligger liksom Jakobs bekännelse. Jag är Jakob, bedragaren. Jag erkänner Gud. Alla de här 20 åren av flykt och ångest och försöka komma undan från sitt förflutna. Nu måste han konfrontera det. Nu måste han bekänna inför Gud vem han är. Vad han har gjort. Vad han har ställt till med. Jag heter Jakob. Liksom. Inför dig Gud så kan jag inte dölja det. Då svarar Gud. Du ska inte längre heta Jakob. Utan Israel. Det är så vackert. Hur Gud bara... Nu ska du få ett nytt liv, Jakob. Nu lägger vi det där bakom oss. Nu har vi brottats. Du har kämpat. Du har förlorat och vunnit. Och du har bekänt vem du innerst inne är. Det är bra, Jakob. Nu lägger vi det bakom oss. Nu kan vi äntligen gå vidare. Och du ska få ett nytt namn. En ny kallelse. En ny identitet. Ett nytt liv. När vi döper... Så brukar vi säga liksom, jag döper dig till Kristus. Är ni med? Du får ett nytt namn när du går ner i dopgraven. Du får en ny identitet. Du får Kristus identitet. Du får namnet Kristus liksom. Därför vi kallas för kristna. Vi är någonting nytt liksom. Vi är inte de vi var förut. Vi är Guds nya skapelse. Så Jakob får det nya namnet Israel som betyder den som har kämpat med Gud. Och det finns lite olika betydelser där, men jag ska inte fastna i det. Men jag vill bara säga det, att han får en ny kallelse, en ny identitet. Det där behöver du också göra förresten, innan vi går vidare. Du behöver också säga inför Gud vem du är. Alla dina synder, dina saker som du har gjort fel. Du är kanske inte en bedragare, du är något annat, men allt det där liksom. Det behöver du liksom göra upp med och säga och bekänna inför Gud och liksom erkänna att du har gjort. Och då är han inte långrandig och straffar dig liksom, utan då förlåter han dig och ger dig någonting nytt som är bättre. Och då så frågar Jakob efter det här då. Låt mig få lära, eller han säger, låt mig få veta ditt namn. Och det är samma egentligen där. Att det handlar inte om att Jakob vill veta exakt vad Gud heter. Det är inte som att, att Guds namn är en trollformel som vi kan använda för att få magiska bönesvar. Liksom. Bara man säger Guds namn på rätt sätt så svarar han. Liksom, nej, så funkar det inte. Utan det Jakob frågar efter är, okej Gud, vem är du? Liksom? Låt mig få lära känna dig. Du fick veta vem jag var, Gud. Kan jag få veta vem du är? Han vill också komma närmare Gud. Det är fantastiskt fint. Det borde vi säga till Gud. Låt mig få lära känna dig. På riktigt. Och det märkliga är att jag vet inte varför, men Gud svarar inte. Eller gör han det? Han frågar, varför frågar du efter mitt namn? Och sen står det, vad då? Att Gud välsignade honom. Vad är Guds namn i den här berättelsen? Jo, Gud välsignar den. Så jag tror att Jakob fick svar på den här frågan. Vem är du, Gud? Jag är välsignaren. Det är mitt namn. Den som välsignar. Den som har bekänt. Så från och med nu fick Jakob lära känna Gud välsignaren. Du kanske får lära känna Gud på ett annat sätt. Gud helaren. Eller Gud var något annat. Liksom. Men här får Jakob lära känna Gud är den som välsignar. Och då står det att Jakob kallade platsen efter den här brottningskampen för Peniel. Det står lite olika i, det står på nästa vers står det Penuel med U. Jag vet inte varför det är olika stavning, men det är så i Bibeln. Men i alla fall, Jakob kallade platsen Peniel. Och det betyder ordagrant Guds ansikte. Och så tänker man att han kanske gjorde någon liten grej, något minnesmärke eller någonting för att komma ihåg den här platsen. Och jag tycker det är fascinerande. Varför kallar han den här platsen för någonting? Någon som vet. Varför vill han göra så här? Jag tror det är... Ursäkta. Jag tror det är för att han vill minnas den här stunden. Och inte bara minnas det för egen del. Han vill att det här ska vara ett vittnesbörd för alla. Varje gång de gick förbi den här platsen så kunde Jakob berätta vad Gud hade gjort. Så att vi har haft många vittnesbörd på söndagar på gudstjänsterna här den senaste tiden. Det är många som har fått dela sina vittnesbörd. Många som har sagt att de vill också göra det igen. Alltså, eller de, fler som vill vittna om vad Gud har gjort i deras liv. Det är ungefär samma sak. Man vill dela med sig av vad Gud har gjort i ens liv och få fler få höra det här. Så det vill jag uppmuntra dig till. Låt folk få veta vad Gud gör i ditt liv. Skriv om det på sociala medier. Berätta det i gudstjänster eller på andra ställen liksom. Berätta det för människor. Det är någonting fint, för då växer också våran tro. Sen står det att Jakob haltade iväg. Den där smällen han hade fått på höften. Varje steg han tog för resten av livet så haltade han. Varenda steg han tog gjorde ont. Varenda steg han tog påminde honom om den här saken. Att han fick brottas med Gud. Och fick omvända sig. Och fick bekänna vem han var. Och fick ta emot Guds välsignelse. Varenda steg. Bönekampen kan göra ont. Det du har gått igenom kan göra ont. Men det där steget, varenda gång du tar det där steget så påminns du för egen del vad Gud har gjort i ditt liv. Så på något sätt tror jag ändå att Jakob var glad över den där påminnelsen. Varenda steg han tog. Det skulle han aldrig glömma. Liksom. Det är sådana där personliga saker som vi bevarar i vårt hjärta. Som vi kanske inte vittnar om på gudstjänster. Utan mera, det är min personliga påminnelse om vad Gud har gjort i mitt liv. Det kan vara ett halsband på dig. Ett kors. Liksom, eller det kan vara någon liten grej. Eller bara, det kan vara att du vill ha en speciell plats. Då du vet att den här platsen påminner mig om vad Gud har gjort i mitt liv. Så hit vill jag återkomma ibland. För att komma ihåg vad Gud har gjort. Avslutningsvis, i nästa kapitel så står det hur Jakob och Esau möts. Och jag känner så här, det här skulle jag egentligen inte ha med i predikan, men jag tänkte jag kan inte avsluta predikan utan att berätta hur det går. Så det är Jakob, eller Esau kommer med 400 man mot Jakob. Och Jakob är ju liksom redo att dö, antar jag. Nu är det kört liksom. Han kommer ju ha ihjäl oss allihopa liksom, Esau. Men Jakob bugar sig inför honom och de möts och de försonas. Det är något jättefint i det här. Det får bli en annan predikan, men vi bara avsluta med det. Kapitel 33 och vers 4. Men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom och de grät. Visst är det fint ändå? Hur de, trots att de, eller Esau hatade liksom Jakob och Jakob hade var en bedragare, så möttes de tack vare att Gud hade fört dem samman på det sättet. Så det blev ett fint slut, men det får bli en annan predikan också. Nu vill jag, ja, men jag vill bara säga det att om du också har, om du känner igen dig i Jakob, liksom, att du har ett liv då du, som du inte har gjort upp med helt enkelt, då ja, men låt dig bli inspirerad av den här berättelsen och tänk på att Gud vill hjälpa dig att komma till rätta med de saker du gjort fel förut, ge dig någonting nytt, en ny identitet, ett nytt hopp liksom. Och det går genom dopets väg liksom. Det är ju så. Och det är ju genom att Gud får välsigna oss. Och det kan ibland vara en brottningskamp. Det kan göra ont faktiskt i våra liv. Men det är i slutändan värt det. Jakob fick försonas. De fick tillbaka varandra som bröder. Och Jakob fick bli stamfader till Israels nation. Så det var en stor fin kallelse han fick, Jakob.